Ett Stockholm utan tunnelbana är kanske svårt att föreställa sig. Men för länge sedan fick stockholmarna ta sig fram med häst och vagn. Hur gick det då till när tunnelbanan byggdes? Det här och mycket mer om Stockholms trafikhistoria ska vi få lära oss nu när Mats Karlsson Lennart har träffat Stockholmskännaren Anders Gullberg för ett samtal om bilar, båtar, bussar och stockholmare.
Just det, jag står vid Slussen uppe vid Katarina-hissen tillsammans med Anders Gullberg här och blickar ut över ett Stockholm som, ja, det är ju sagolikt vackert här uppe idag, Anders. Kan man inte säga det först?
Ja visst, solen skiner och det är en vacker spegelbild i Riddarfjärden här framför oss.
Men precis nedanför oss där vi står här nu, högt uppe vid Katarina-hissen, så är det full aktivitet, den stora byggplatsen som Slussen är nu, framträder här med hundratals grönklädda byggnadsarbetare i färd med att göra i ordning här nya Slussen inför öppningen, den ståtliga och pampiga som planeras till augusti. Men Slussen, Anders Gullberg, det är ju också en av Stockholms då allra viktigaste trafikknutpunkter med tunnelbanestationen som är stor, bussterminal, färjor, hissen här. Fanns ju i alla fall tidigare, men det är också en klassisk flaskhals.
Ja, det stämmer i hög grad, och går vi längre tillbaka i tiden så var ju den stora konflikten mellan båttrafiken mellan Saltsjön och Mälaren här. Innan man öppnade Södertälje kanal så var det här ändra infarten för båtar till Mälaren. Och då var det också mycket trafik från norr och söder här. Bland annat gick ju järnvägen förbi Stadsmuseets lokaler som vi ser här nere.
Så den gick någon, inte där den går idag?
Nej, den flyttades för att man skulle kunna lösa alla trafikproblem. Nej, järnvägen strök alldeles förbi Stadsmuseets gamla 1600-talsbyggnad här nere. Och järnvägen gick på en bro över här, Riddarfjärden. Och samtidigt så skulle vilja väldigt mycket av båttrafiken komma in i Mälaren. Och då, eftersom det var en svängbro på järnvägen, så tog det en stund att vrida den så att båtarna kunde passera in. Och det blev ju förseningar både för järnvägen och för båttrafiken.
Köer förstås, ja. Bland vanliga trafikanter som skulle gå och cykla och kanske åka bil.
Ja, det blir ju långa köer här när broarna öppnades och båtarna skulle ta sig in till Mälaren eller ut.
Det måste ju ha varit kaotiskt här i många tillfällen.
Ja, det var verkligen mycket folkliv och rörelse här.
Och kollektivtrafiken då i Stockholm, Anders, det började då någon gång, när började egentligen? Någon gång på 1800-talet, och hur började den?
Ja, kollektivtrafiken från början, det var hästomnibussar som kördes. Till att börja med var det mest inriktat på sommarnöjen. Man kunde ta en hästomnibuss ut till Djurgården till exempel. Men så småningom när det blev mer folk i stan och den utvidgades, så utökades den här trafiken så att det blev mera reguljära turer, och verksamheten gick också under vinterhalvåret.
Men vad var en hästomnibus för någonting?
Ja, en hästomnibus, det var helt enkelt en vagn med som en häst drog, och så kunde man lösa biljett och sitta upp på den. Det var,
men inte spårbunden alltså?
Nej, utan det var ju spårvagnarna som kom sen, hästspårvagnarna. Och fördelen med dem var ju att friktionen minskade, så att man behövde inte så många hästar och de kunde dra flera personer då.
Okej, så hästomnibussar, det var alltså de första kollektiva färdmedlen då i Stockholm?
Ja, båtar fanns tidigt, så att det kan man ju säga var kanske den första kollektivtrafiken. Och det är ju så också förr i tiden att med städer som ligger vid vatten, så blir det ju enklast att ta sig fram vattenledes innan man har byggt ordentliga vägar och så.
Just det, och riktiga spårvagnar, det fick vi i Stockholm läste jag någonstans på 1870-talet.
Ja, det stämmer. Och det var, då var det bara norr om Slussen, Gamla stan och Norrmalm. På Södermalm försökte man få igång spårvägstrafik på den redan på 1870-talet. Men dels var det en mindre en fåtalig och inte lika förmögen befolkning som bodde där. Och sen var det väldiga problem med att ta sig upp med spårvagnarna ifrån Mälarens saltsjönsnivå upp till Söders höjder. Vi ska komma ihåg att mycket av det som vi, där vi åker till söder från norr, det är utjämnat, höjdutjämnat. Katarinavägen fanns inte, det var branta backar upp. Götgatsbacken var brantare på den tiden och sådär. Så de här hästarna orkade helt enkelt inte dra spårvagnarna uppför.
Och det var ju hästdragna spårvagnar då i början.
Ja, det var det. Men så småningom, ungefär 10 år senare, en bit in på 1880-talet, så startade faktiskt en spårvagnstrafik på Södermalm. Och då inköpte man en ångspårvagn som drog vagnarna upp ifrån vattennivån och upp för den branta backen upp till Hornsgatspucken. Och den spårvagnen gick i riktning mot Hornstull då. Men trots att den var motordriven så gick den inte så snabbt. Jag har sett någon uppgift om att den kanske gick 8-10 kilometer i timmen. Och det är ungefär som man går snabbt eller joggar långsamt.
Men så småningom då, efter några decennier, så kom elektriciteten och spårvagnarna blev lite mer kraftfulla.
Absolut. Det var i början på 1900-talet som spårvägen i Stockholm elektrifierades. Och då var det väldigt stora diskussioner om det skulle vara i kommunal ägo eller om det skulle vara privat ägt. I Göteborg valde man att kommunalisera spårvägen. Man köpte in den ifrån skotska intressen som hade investerat i hästspårvagnarna. Men i Stockholm var det många turer fram och tillbaka innan man kom fram till att det skulle vara i privat regi.
Så spårvagnarna i Stockholm från början då, de var privatägda helt enkelt?
Ja, det var de, och det visade sig vara en otroligt lönsam affär, så att nya spårvagnsbolaget, som det hette, de som trafikerade området norr om Slussen, de blev en börskomet. De tillsammans med Grängesbergsbolagets papper var de mest spekulerade på Stockholmsbörsen. Det fanns sådana som gjorde sig stora förmögenheter på det, men som också förlorade mycket pengar. För de var ju volatila, de här papperna, så de gick upp och ner.
Ja, vid Slussen står vi, Anders Gullberg och jag, och tittar ut över all trafik som trots allt rör sig här. Alla möjliga slags trafikslag, trots att det byggs och härjas så mycket kring Slussen just nu. Och du talade här, Anders, om spårvagnar norr om Slussen respektive söder om Slussen, men spårvagnar, trafik genom hela stan, det dröjde alltså.
Ja, det var en bit in på 20-talet, och det hängde ihop med att slussbroarna, de var för svaga för att bära de här spårvagnarna. Så att spårvagnarna som kom på söder, de vände innan när de kom till Slussen, och samma sak gällde det på norra sidan. Så att de som ville åka spårvagn från norr till söder eller tvärtom, de fick bekväma sig med att gå över de här broarna då på den tiden.
Men man löste det så småningom?
Ja, det var ju genom att man byggde kraftigare broar mellan norr och söder, alltså vid Slussen då, va? Fällbroar, så att båtarna också kunde ta sig in.
Vi pratar trafikhistoria här framförallt. Anders Gullberg, som är sociolog och teknikhistoriker och Stockholmskännare. Tunnelbanan går ju här mitt i Slussenlandskapet. Just precis här så var det 3 tåg samtidigt, tror jag. Det här är verkligen hjärtat i Stockholms tunnelbana i någon mening. Kring Slussen, Gamla stan här. Tunnelbanan, ja, hur hamnade den? Hur kom den till? Kan man säga något kort om det?
Ja, det var framförallt att det behövdes man behövde bygga en massa nya bostäder, och på den tiden ansåg man att vi pratar om 40-talet nu, På den tiden ansåg man att stora delar utav innerstan var kanske inte färdigbyggd, men färdigbyggd inom överskådlig tid. Och det betyder att man behövde bygga nya bostäder i förorterna. Och de som bodde i förorterna måste kunna ta sig till och från jobbet, som ofta låg centralt. Och till att börja med så jobbade man mycket med spårvagnslösningar, men ju längre ut från city man kommer, desto längre tid tar det med spårvagnen. Så därför så var tunnelbanan ett alternativ som man ganska tidigt började tänka på. Ja,
för det fanns ju tunnelbana i London och Paris redan på 1800-talet.
Ja, just det.
Men det är ju mycket större städer i och för sig.
Ja, det är väldigt mycket större städer. Så att det var en sensation när Stockholm sist och slutligen bestämde sig för att bygga tunnelbanan. Det är så en poäng här att titta på de spårvagnar som fanns innan. För det fanns tidigare en spårvagn, flera spårvagnslinjer som vände här nedanför oss vid Slussen. Och som gick i en tunnel som anlades redan på 30-talet. En tunnel i vilken tunnelbanan nu går, som löper under Götgatan. Så att det fanns en liten tunnelbana, fast egentligen en spårvagn i tunnel som gick från söder och landade vid Skanstull och gick då under jord till Slussen.
Så det var liksom embryot till tunnelbanan?
Ja, det kan man absolut säga. Och sen byggde man om det här till tunnelbanestandard, vilket ju betyder att det är längre avstånd mellan hållplatserna och att tunnelbanan går på egna spår och egen bana som inte korsas utav biltrafik. Och det betyder ju att den blir mycket mer kapacitetsstark. Man kan frakta flera personer och det går snabbare. Men en stötesten var egentligen att tunnelbanan var länge tvungen att vända här nere vid Slussen ända fram till 1957. Då lyckades man bygga under Nedre Norrmalm och koppla ihop den här tunnelbanan med den som gick ut emot Hässelby. Och det innebar att man kunde öka trafikkapaciteten med en faktor på 3. Man kunde frakta 3 gånger så många passagerare, för att tågen kunde gå mycket tätare om man slapp att vända dem här. Så det var en stor dag, jag tror det var i november 1957, när tunnelbanan gick igenom här. Och om jag minns rätt var kungen med också, på Gustav den VI Adolf, och åkte ifrån den nyöppnade T-centralen. För tågen norrifrån, de vände under en period vid Hötorget då. Och det är också sammankopplat med den stora omvandlingen av Stockholms city, när man rev väldigt mycket där. Själva rivningsarbetet kom igång, kan man säga, på grund av att man var tvungen att dra tunnelbanan igenom området.
Intressant, men var det en stridsfråga i någon mening att man skulle bygga tunnelbana i Stockholm? Fanns det olika meningar, eller var det någonting som politikerna och människorna var överens om?
Det var stridigheter om det på några olika plan. En del som var mer sparsamhetsinriktade, de tyckte att det var vansinnigt att bygga en tunnelbana i en sån liten stad. Och sen så fanns det också sådana som tyckte att den skulle dras på ett annat sätt genom stan. Framförallt på norr då, om den skulle gå från T-centralen och direkt mot Kungsholmen och ut mot de västra förorterna, eller om den skulle gå i den här kröken som den gör nu för att samla upp mera trafik i innerstan. Så det stred man om en del.
Ja. De som ville det fick ju som de ville när den blå linjen då mycket senare öppnades.
Ja, det kan man ju säga, men den var ju inte påtänkt i början på 40-talet, så att ingen visste väl säkert att om det skulle bli en sån tunnelbana.
Men
just när det gäller tunnelbanan så finns det en annan intressant historia från 1913, där Enskilda Banken och några andra finansintressen faktiskt erbjöd sig att bygga en tunnelbana i relationen öster-väster på Norrmalm. Det skulle gå förbi T-centralen. Och i utbyte ville man då ha rätt att driva spårvagnstrafiken som ju var väldigt lönsam på den tiden som jag berörde förut då. Men då var det en kraftfull opinion på Södermalm som samlade sig som en del av stadsfullmäktige och sa nej till det här erbjudandet. För där misstänkte man att då skulle man inte få några bra förbindelser från söder till Gamla stan och till Norrmalm, vilket man hade begärt att få under väldigt lång tid och kände sig illa behandlad.
Ja. Som du var inne i tidigare här när vi pratade om Sveavägen i det inslaget i på tal om Stockholm, så du sa det att Stockholm var på väg nästan att bli en delad stad lite grann ett tag på 1900-talet.
Ja, om man inte skulle binda ihop trafiken alltså, så skulle det lätt kunna bli en sån utveckling naturligtvis.
Just det, men du var inne på det här. När började det här med SL då och att det blev kommunalt all kollektivtrafik egentligen? När kom det?
Ja, förhandlingarna landade någon gång i ett beslut i mitten på 60-talet. Då hade det diskuterats länge hur man skulle göra med det, och det var ju flera privata, framförallt bussbolag, där man inte alls var benägen att sälja till Stockholms stad. Och till exempel så var ju Saltsjöbanan och de tillhörande bussarna ägda utav Enskilda bankens intresse, familjen Wallenberg, och där var det hårda förhandlingar mellan politikerna och de kommersiella intressena i banken där då.
Men spårvägarna i Stockholm, de blev kommunala något tidigare?
Det stämmer. De var ju privata som jag sa förut, men efter i samband med första världskriget och de ökade energikostnaderna och jag tror också personalkostnaderna eller svårigheter att rekrytera personal, så hotades bolaget som då hade blivit delat kommunalt och privat, men det var de privata som drev det hela. Det blev ekonomiskt hotat, så de privata intressenterna ville ha ökat stöd från kommunfullmäktige för att driva verksamheten vidare, men när de inte fick det så tog kommunen över och var tvungen att garantera att verksamheten fortsatte. Så att de privata entreprenörerna där, när de inte kan driva en verksamhet längre, då är det ju alltid det offentliga som får stå för risken och städa upp efter eländet.
Och på det sättet så bildades alltså det som då hette Stockholm spårväg.
Ja, det stämmer. SS som det kallades.
Ja, det är Anders Gullberg, teknikhistoriker med mera, som ni hört berätta här om Stockholms trafikhistoria. Och det kommer mer om detta lite senare, om ett litet tag här i På tal om Stockholm. Men nu slut för idag härifrån Slussen, där arbetena som sagt pågår frenetiskt för att framtidens version av den här stora stockholmska trafikknutpunkten ska bli färdig i tid.